Då säger vi hej och välkomna till den här podden från Humanistiska och Teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Jag heter Martin Degrell. Och det är nästan på dagen 4 år sedan som det kom en rekommendation från Folkhälsomyndigheten att landets lärosäten bör övergå till digital undervisning med anledning av covid-19-pandemin. Och så blev det också naturligtvis på Lunds universitet också. Och detta blev då inledningen på en mycket utmanande tid för såväl lärare som studenter. Tidigare campusförlagd undervisning skulle nu hållas helt online, dessutom med väldigt lite förberedelsetid för lärarna. Och nu har det kommit en ny bok som samlar lärares upplevelser och erfarenheter från denna tid. Och det är den vi ska prata om idag. Den heter Pedagogiska problem och lösningar i pandemitid, en samling lärarberättelser. Och redaktörer för denna är Jessica Enevold Duncan, Ann-Sofie Klareld och Daniel Persson. Och Jessica och Ann-Sofie är med mig här i studion. Välkomna hit.
Tack ska du ha.
Tack så mycket.
Och ni är bägge verksamma vid Institutionen för kulturvetenskap, ska vi säga. Om vi börjar med liksom bakgrunden till den här boken. Varför en bok om detta och varför nu?
Ja, boken har ju varit den har varit på gång ganska länge. Det började med egentligen att vi hade ett annat projekt på institutionen som rörde studentengagemang och hur vi skulle kunna ha interaktiv undervisning och så vidare. Och sen ur det så kom plötsligt covid, och då ställdes ju dessa studentengagemangsfrågor lite grann på sin spets, engagemang överhuvudtaget. Och då gick vi liksom vidare och sa, men vi måste ju fortsätta skriva någonting om detta. Och på den vägen var det.
Ja, precis. Och det blev ju också, i och med att det gick så snabbt den här omställningen, så diskuterade vi mycket i våra lärarlag och diskuterade med kollegor. Vissa var väldigt förfärade över den här omställningen, att det gick så snabbt och att det var något helt nytt att undervisa digitalt. Och andra var mer, man hade kanske undervisat digitalt tidigare och kände inte att det var en lika stor grej just att ta det här steget ut i det digitala. Och samtidigt som det då, ja, men att man kunde, att vi ville fånga de här diskussionerna, de här tankarna och känslorna. Och vi gick ut med ett ganska brett call där vi efterlyste allt ifrån collage till vetenskapliga texter och metodutveckling.
Ja, fotoberättelser.
Precis, så vi ville göra tröskeln låg för att dela med sig av sina berättelser.
Ja. Och framförallt, jag måste ju erkänna det, en av mina tankar var ju definitivt att vi skulle få fram de här lite jobbigare historierna. Och jag är förvånad över att vi inte fick in fler.
Vad tror du det beror på då?
En del har jag angett lite tidsbrist, men sen tror jag också att det är ett känsligt ämne. Vilket ju också ett par av artiklarna i antologin visar väldigt tydligt hur himla jobbigt det här var. Och hur besvärligt det kunde vara på många olika plan. Jag jobbar ju inte bara som lärare utan även som avdelningsansvarig. Så att jag har ju fått se lite igen från andra sidan också. Och till mig kanske det kommer andra typer av berättelser som jag naturligtvis inte kommer liksom avslöja här. Men den här, det var oerhört katastrofalt för vissa. Det var kaotiskt till en del milda grad. Och jag upplevde det som att mycket av den litteratur som kom ut, den var ju väldigt så konstruktiv och väldigt positiv och försökte ta vara på de goda delarna utav pandemin, vilket jag tycker var att det ska göras. Men sen fanns det också det här andra som liksom lite grann sopades under mattan, och så tänkte vi, ja men här, nu har ni er en chans, ni får lov att säga vad det var som var obekvämt och skavde.
Mm. Och att ställningstaganden som man kanske har gjort och som kändes självklara i campusundervisningen blev plötsligt någonting som man reflekterade över. Så, och sen kan jag känna att när du sa det här att ja, men det är 4 år sedan den här liksom kom, att vi skulle bara undervisa digitalt. Det känns som att, ja, var det 4 år sedan? Och att pandemin blir någon sorts, att det är någon sorts parentes som sätts runt de här åren. Så att det är lite svårt kanske att tänka tillbaka. Ja, men allting blev så grötigt liksom. Och dagarna flöt in i varandra. Så det här är också ett sätt att försöka dokumentera det.
Mm, precis. Och samtidigt så känns det som att det kan samtidigt kännas som en konstig parentes. Men också kanske någonting som är fortfarande väldigt levande hos folk. Jag tänker på kanske då eventuellt motståndet till att liksom skriva av sig de här riktigt jobbiga bitarna med det. Alltså, det här är hypotetiskt då, men om 10 år får vi andra berättelser då, Tony, om ni frågar folk då?
Ja, det är ju inte helt uteslutet att det kan bli så. Man ska inte sticka under stol med det här. Det här handlar ju ändå liksom om en profession och ett praktikutövande. Och att erkänna sina svagheter och se vad som absolut inte funkar. Eller vad man inte, kanske inte ens vill göra. Alltså det ställer ju väldigt mycket av hela lärarprofessionens liksom idé om sig själv på sin spets. Vad är det en lärare ska göra? Vad är det universitetet ska göra? Vad ska lärandet se ut? Hur ska det se ut? Hur ska det bedrivas? Det blir väldigt grundläggande frågor på sätt och vis. Och det är ju alltid svårt att liksom dyka in i det här och rannsaka sig själv om man, ja men oj, är jag ur tiden? Eller ligger jag efter? Måste jag göra det här? Nej, jag vill faktiskt hålla fast vid att det ska bedrivas på det här sättet. Det är inte okontroversiellt alls. Det är verkligen inte någonting som är lätttugget, om man säger så. Mm. Eller lättsmält.
Nej, men bara det här som att det blev en ny normalitet, att det ska alltid finnas digitala alternativ. Och nu diskuterar vi ju fortfarande, men ska vi ha hybridundervisning eller inte? Vad är skälen för och vad är skälen emot? Och där har ju vi i alla fall tagit ställning till att men vi bedriver campusundervisning. Och det är det som ska vara det främsta. Och att hybridlösningarna blir ett undantag.
Mm. Om vi tittar på, liksom, om vi går till innehållet i boken. Vad är det för typer av texter vi får? Vilka är med i boken? Om vi kan ta det lite sådär. Det är främst folk från er institution.
Ja, det är det ju. Och det har blivit mest ifrån våra närmaste avdelningar, de som vi samarbetar med. Men vi har ju även ett bidrag ifrån utbildningsvetenskap, vilket vi är väldigt glada för. Och vårt call gick ut över hela HT-fakulteten för att inkludera så många som möjligt. Så det fick vi in, och sen har vi från etnologi, vi har från arkiv, bibliotek, museum, sidan och från digitala kulturer. Förlag och bokmarknadskunskap. Mm.
Och när man läser de här texterna, det är ju på olika sätt erfarenheter från den här tiden. Är det någonting som förenar dem, tycker ni, de här texterna? Är det liksom, finns det några erfarenheter man kan uppleva som gemensamma för de här?
Ja, men dels är det ju utmaningarna med att hantera tekniken. Och sen tycker jag också att många av texterna tar fasta på lärandeprocessen som en process just med dess olika delar och belyser. Ja, men allt ifrån hur man interagerar med studenterna till vilken typ av uppgifter man kan ge och vilka barriärer det finns med tekniken. För den som inte hör eller för den som inte vill framstå med sitt ansikte i kameran till exempel.
Jag tycker något som går igenom i de här, det är att jag tycker att författarna överlag tar ett så fint eget, alltså oerhört eget ansvar och väldigt självreflexiva. De är liksom på något sätt vilja genomlysa sig själva i olika grader. Vilket jag tycker liksom är både då modigt och nyttigt. Jag tycker det visar lite grann av liksom pedagogikens grundkärna det här. Att man måste på något sätt liksom know thyself för liksom att kunna föra ut någonting också. Vad är det som ligger i vägen här? Vad är det jag har för liksom hinder? Vad är det som ligger i vägen? Det blir väldigt tydligt här. Och jag tycker också att de speglar som Lisa Engströms bidrag, som handlar mycket om den här förståelsen av kroppen och var kroppen befinner sig i förhållande till de andra, vilket också Eva Brodins artikel handlar om. Att det är liksom en insikter som också utvecklas över tid.
Och det är ju någonting som egentligen vi gör hela tiden, men som man kanske inte uttrycker på det här sättet. Och som också pandemin gjorde att, ja men, att man håller sig självreflektiv till sig själv. Ja, men hur gör jag? Vilka val har jag gjort och varför? Och hur faller det ut? För sådana val gör man ju hela tiden i sin kursutveckling.
Ja, och sådana val som man kanske har träffat tidigare som man inte längre kan ha. Mm. Jag tror vi har diskuterat bland annat det här med liksom hur man ska hantera grupper och grupphandledning. Och, ja, men vad händer nu? Om det som jag föredrar att göra med mina grupper, nu kan jag inte göra det längre. Nu är jag tvungen att göra det här online. Mm. Vad händer med gruppen då?
Bara en reflektion jag gjorde var att det är väldigt mycket de här skildringarna av att, som ju var väldigt gemensamt, det här med att alla bara kastas rakt ut i mörkret, djupa vattnet, styva linan, vilken metafor du vill använda. Alltså just, det kommer ett beslut väldigt snabbt och det ska genomföras omgående. Liksom. Och att man hamnar i det här läget att, som du sa innan Sofia, alltså, vissa hade haft digital undervisning tidigare, vissa var uppenbart så här att man får uppfinna hjulet igen på något sätt. Och där tycker jag något som är fint är att, som återkommer, är de här de små lärarlagen och alltså man har små grupper där man liksom löser en massa problem. Det finns ju en väldigt liksom fin, vad ska vi säga, erfarenheten av att lösa problem i otroligt jobbiga situationer, tycker jag. Det framkommer trots då att det är liksom, man är väldigt medveten om liksom att det här är en skitjobbig situation för alla inblandade och även studenterna ju. Men alltså nu ska vi får försöka lösa det här. Och så gör man det i små grupper, lärarlag och så vidare. Kanske då i brist på liksom tydliga instruktioner ovanifrån eller, ja, jag vet inte. Men det var någonting jag tog med mig i alla fall av texterna. Men det innebar ju då pandemin, det ledde ju till det här liksom nya tillfälliga sättet att undervisa på. Hur skulle ni säga, ni som var liksom i skyttegravarna när detta genomfördes, fanns det någon känsla så där av att, ja, men det här är verkligen tillfället, det här är någonting vi gör nu, kanske på den här delkursen, sen kanske vi kommer tillbaka, eller kanske den här terminen och sen kommer vi tillbaka till någon sorts campusundervisning. Vad var känslan och när liksom sjönk det in att okej, det här kommer nog att hålla på ett tag? Det är väl individuellt, antar
jag. Ja, jag tror det är väldigt, väldigt individuellt, och så beroende också på vad man har för olika typer av ämnen. Jag menar, har man haft fältstudier eller man måste gå ut i fält, så har man naturligtvis helt andra problematiker att hantera, som Rachel Irwin skriver om i sin artikel till exempel här. Men hur gör man när man ska lära studenterna att utföra fältstudier när man inte riktigt vet om de kan gå någonstans överhuvudtaget? I alla fall på vår avdelning så upplevde jag det väldigt mycket som att man först tänkte, ja, men det här kommer att lösa sig. Det här kommer bara vara tillfälligt. Det här kommer att lösa sig. Men sen drog det ut på tiden. Och då kunde man märka en viss trötthet och resignation. Och just det här med att folk börjar prata om det. Men de är Zoom-trötta och mötes-trötta. Och man försökte helt enkelt gå på i ullstrumporna precis som tidigare. Och det tror jag att var en ganska, ja, tidvis bitter erfarenhet för vissa personer som insåg att det går inte att hålla det tempot och sitta i rutan så länge. Och då upplevde jag att där kom en viss, oj, tänk om det inte slutar snart.
Ja, det kom ju några som sa, men nu är det nog snart, nu visar siffrorna på att vi snart kan återgå. Och sen så, nej, det kunde vi inte. Och så det blev några sådana cykler. Men när du sa det här om att då man funderade på om det skulle bli långvarigt eller inte, så hade jag ju en kurs som var en speciell satsning just under pandemin för att fler skulle kunna studera. Och då spelades ju, eller det var ju inspelade föreläsningar som lades upp på den här sidan och som liksom låg utanför programmet Digitala kulturer, även om det var ursprungligen då tänkt för just det programmet. Och där funderade man på om, ja, men den kursen kanske kommer att fortleva även efter pandemin. Men det tror jag inte den har gjort. För det var ju, nej, jag kommer inte exakt ihåg vad det var för en satsning. Men det var fler kurser som gavs.
Ja, den ingick i, jag tror, över med hjälp av LTH och lite HT-fakulteten. Och ja, det var AI och det var teknik och så vidare. Men det droppade av. Så det blev inte blivit väldigt stor uppslutning i början. Men efter tredje eller fjärde gången så, då fanns det inte det intresset längre.
Lisa Engström kom ju in på det här med liksom den här krypande, fasansfulla insikten om att detta nya, det skulle hålla på att bli liksom det nya normala. Den här liksom oron för att detta kommer att permanentas på något sätt. Och så pekar hon också på att när hon insåg att det inte gick liksom att direkt översätta liksom campusundervisning till det digitala, då lossnade det på något sätt. För då började man tänka att det här är inte, man kanske inte ska tänka i termer av så här bra undervisning kontra dålig undervisning, utan kanske annorlunda undervisning. Det här är något annat än campusundervisning, men den har kanske sina egna former och så vidare. Och jag tänkte på ditt kapitel om grupparbeten och sånt. Det måste ju vara, på vilket sätt förändrades grupparbeten under pandemin för dina studenter?
Ja, men det blev ju en helt annan situation, just det där som Lisa också skriver om, med ögonkontakt och talutrymme. Och att när man tänker sig att, ja, men grupparbete och grupphandledning, men då sitter man kring ett bord och så pratar man, och det är väldigt naturligt att, ja, men man ser vem som vill ta ordet och man kan sitta tyst en stund, som ju kanske inte är lika naturligt i Zoom. Och där upplevde jag ju också att det, ja, men att det inte fanns några konventioner riktigt i början. Och jag tror att det är där som de här svarta rutorna också kommer in. Att, ja, men hur ska jag agera i det här mediet, både vid föreläsning och grupparbeten? Men jag tyckte att jag upplevde en stor förändring där med hur studenterna... Ja, men först var det mestadels svarta rutor. Och jag tror inte att jag sa så mycket om det egentligen. Men sen efterhand så började fler och fler sätta på sin kamera. Och sen blev det som att... Ja, men efter ett tag så kanske någon satt och borstade håret och någon hade en katt där och någon satt och sminkade sig till och med. Så det blev liksom en, ja, det utvecklade sig liksom en bekvämlighet som var skön just i grupparbetessituationen också. Där det inte behöver vara så formellt och där man kan kanske förhoppningsvis känna sig lite mer avslappnad. Mm.
För som du skriver så är ju grupparbeten, de har ju, om vi nu säger liksom i campus sammanhang, mm, de har ju sina egna utmaningar så att säga, problem kanske eller sådär, att vissa gör ingenting och men det är väldigt ojämn arbetsfördelning och sådana här saker. Men vad förändrades när detta blev liksom en helt online?
Nej, men jag tror att både jag och studenterna fick en större medvetenhet om att, ja, men alla behöver vara med, alla behöver liksom ansluta, och är det någon som är sjuk så behöver man meddela det till resten av gruppen. Det går inte bara att inte dyka upp. Alltså det blir, jag vet inte om det, man kan säga att det blir mer tydligt, men att man ändå hade en större medvetenhet och kanske också diskuterade mer kring, ja, okej, nu ska vi göra det här grupparbetet i digitalt format istället. Och vad är då skillnaderna? Och det hade jag ju egentligen i min kursutveckling som planerades för campusundervisning, hade jag ju tänkt att vi skulle göra ändå. Men just i det digitala formatet så blir det mer kanske synligt. Vad innebär ett grupparbete? Att man kan diskutera det, prata om erfarenheter man har haft sedan tidigare. Och också att jag som lärare kunde ge min bild av, ja, men vad förväntar jag mig av er och vad kan ni som gruppmedlemmar förvänta av varandra? Att det är en diskussion som man bör ha, även om det inte är i digitalt format.
Mm. Jag vill säga något lite om resten av innehållet. Eller jag tänkte på Rachel Irwins väldigt intressanta begrepp covidografi. Vad innebär det?
Ja, men det innebär just det här att i den tiden som var i och med pandemin så fanns det liksom redan en väldigt vana vid att använda digitala hjälpmedel. Men som hon skriver att det har funnits liksom en lite, ja, att vissa kanske har tyckt att etnografi eller vad man nu vill kalla det, att använda digitala metoder är inte riktig etnografi. Att det riktiga sker liksom i det fysiska rummet. Men att det i och med pandemin blev så tydligt att, nej, men det finns ju faktiskt många digitala rum också som man kan studera. Ja, att i skillnad från andra pandemier, att vi liksom befann oss i den här digitala världen redan. Och att hon också pekar på det här med kopplingen mellan undervisning och forskning som är så viktig. Och som hon, där hon berättar att hon la ut en fråga i ett forum och fick jättemycket gensvar. Alltså det visar ju också, det är också någonting som hela boken visar, tänker jag, det kollegiala samarbetet och vilken styrka det finns i olika nätverk, inte bara lokalt utan också internationellt.
Mm, lite grann som cloud, alltså cloud sourcing eller hive mind eller den typen av, jag var själv på den mottagande änden utav bland annat den här informationen om, ja, men hur gör man antropologi, etnografi i kris, liksom när det finns ju kriser av andra slag. Det har ju varit pandemier på andra ställen i världen och det har ju många antropologer också erfarenhet av. Så det fick vi ta del av och det bara liksom skjutsades in en mängd information här, vi vill dela med oss.
Det är väl också då, få knyta tillbaka till det här med det gemensamma, eller liksom gemenskapen här, nu sitter vi alla i samma båt på något sätt och vi kan lösa de här sakerna tillsammans. Mm.
Ja, det är ju den, liksom, den positiva sidan. Det är ju alltid den positiva sidan av hela det digitala, så att säga. Det utopiska att vi kan hjälpas åt, att vi kan poola våra resurser.
Men jag vet, Jessica, att du har varit inne på att det här är också en någon sorts arbetsmiljöfråga, om vi ska verkligen tala i de liksom, strikta termerna. Så. Eller hur? För att vad det innebar och innebär att ställa om en sån här undervisning på det här sättet, eller hur?
Ja, det är det ju. Och det är det ju både för studenter och lärare naturligtvis och forskare. Hur man ska hantera en sån situation. Och vi kan göra, och det här gäller ju pedagogisk utveckling rent generellt. Det är liksom att vi kan anpassa och vi kan hitta på och vi kan optimera saker. Men hur långt kan man gå? Hur mycket kan man kräva? Jag ofta ställer mig frågan, liksom, vad hade det krävts för att man skulle liksom ställa in allting? Var går liksom gränsen? För att det som är så positivt med det här, det är ju liksom att även om folk har berättelser som handlar om det kaotiska och det som var förskräckligt, så är det på något sätt, det finns ju ändå en, ja, men det fanns ju ändå någonting där och vi byggde ändå detta, det var konstruktivt. Vi lärde oss oerhört mycket. Men det fanns ju riktigt stora protester som säger, jag säger upp mig om jag måste göra det här. Vilket då, som exempel för Ann-Sofie och mig, vi är ganska vana vid det digitala formatet. Jag hade jobbat själv i Zoom i säkert 4 eller 5 år. Redan innan detta hände, så för min del var det inte den katastrofen. Men att gå från 0 till 100 var för vissa personer så övermäktigt. Och det fanns ju sjukskrivningar att ta hänsyn till. Så man ska inte underskatta den belastningen som liksom blev i det här att snabbt ta in ett material och en kunskap och sådär. Så det är inte helt lätt alltså.
Nej, och sen tänker jag också att vi är ganska bra på att se studenternas olika förutsättningar med olika funktionsnedsättningar, funktionsvariationer, men lärarna, som Eva beskriver med sin hörselnedsättning, även synnedsättning eller andra syndrom som kanske gör att man har svårt att fokusera under en hel dag och så vidare, eller svårt med att sitta still framför en dator en hel dag. Alltså det är mycket som man kanske inte tänker på att det också påverkades. Sen pratade vi ju om det här med att man har inte tillgång till ett ordentligt skrivbord och ordentlig arbetsplats hemma. Men,
och gradvis så löstes ju sådana problem om man fick använda sitt skrivbord och man kunde få köpa ett headset och så vidare. Det fanns ju, sköts ju till resurser, men det kom ju liksom lite gradvis.
Ni skriver i efterordet att de här texterna utgör en viktig minnesdokumentation. Och det är ju inte svårt att hålla med om det. Men om man ser liksom lite framåt så, släpper ni det här nu? Eller är det här någonting som är liksom, kommer fortsätta intressera er på olika sätt?
Jag tror att vi pratar om det till så vidare att jag märker i alla fall att det kommer ofta upp i samtal, alltså känner sig, ja men det här är nog en effekt av covid, eller ja det här har nog hängt med sen covid. Det är typiska sådana uttalanden som vi hör och som liksom kommer upp i diskussioner, och det handlar bland annat om det här med liksom krav från studenterna, får jag lov att delta på ett särskilt sätt, och att frågan överhuvudtaget uppstår, ska vi ha det digitalt, ska vi ha det i klassrummet, ska vi eller föreläsningssalen, hur ska vi göra med det? Och att det fortfarande finns en viss problematik kring det. Samtidigt som annan problematik har totalt försvunnit. Där vi kan då plötsligt bestämma att vi ska ha en kompetensutveckling. Ja, men vi kör den helt digitalt för det blir mycket lättare. Och det var ju ingen som skulle kanske ha tillstått det så liksom lätt och sagt att ja, men nu är det lättare att göra det. Vi kör på det. Så här, där finns ingen liksom friktion alls plötsligt. Så att, men att ställa sig frågan om vad effekterna har blivit, alltså igen då, negativa och positiva. Och vad man kanske, det finns faktiskt saker man kan säga nej till. Vi vill absolut inte ha det på det här sättet.
Nej, men, jag tänker också att självreflexiviteten i lärarrollen kommer att följa med alla författarna i antologin, och förhoppningsvis de som läser den också, att man kan, ja men hur gör jag, vad har jag gjort för ställningstagande, hur har det funkat, vad skulle jag kanske vilja utveckla. Och sen tänker jag också att pandemin var ju en sån liksom väldigt vattendelare på något sätt, att ja men från det här datumet så gäller någonting nytt, och det är likadant som när ChatGPT utvecklades, att ja men från den här punkten så är det en ny giv liksom, och då behöver man på samma sätt fundera över igenom pedagogiken och hur ska vi examinera och vad behöver vi ta ställning till, vad behöver jag enskilt ta ställning till, vad behöver vi ta ställning till i ett lärarlag eller på hela universitetet.
Ja.
Så det kommer ju sådana, det kommer ju liksom aldrig ta slut på något sätt.
Och det väcker relevanta frågor, alltså just det här med den digitala närvaron. Vem är det som är digitalt närvaro? Vem är det som är där igen? Va? Alltså är det tomt i kameran? Har jag programmerat någon som sitter och lyssnar? Spelar jag in det? Alltså det finns många saker man kan liksom spekulera i. Kan jag själv som lärare... Jag kanske bara ger min AI uppdrag att göra någonting. Det kanske är jättepraktiskt vissa gånger. Men inte oproblematiskt på något sätt. Jag brukar säga så här, jag tycker inte vi ska göra oss själva obsoleta som lärare.
Det tycker jag är en ganska god målsättning. Den här boken då som heter Pedagogiska problem och lösningar i pandemitid. Hur läser man den? Hur får man tag på den?
Ja, man kan antingen höra av sig till någon av oss och få ett tryckt exemplar. Eller så kan man ladda ner den från webben.
Just det, den finns gratis som
PDF. Den finns gratis.
Mm. Vi lägger en länk i poddavsnittets lilla text. Så kan man gå in där och kolla. Men då tackar jag så mycket Jessica och Ann-Sofie för att ni kom hit idag.
Tack ska du ha.
Tack så mycket.